Ja, vi har sysselsatt oss med frälsningsvägen, hur en människa blir frälst. Och innan sportlovet så talar vi om dopet i vatten. Där finns det en hel del olika uppfattningar om hur det ska gå till. Och vi var inne lite grann på det. Det vi ska prata om idag, kanske det finns ännu mer olika uppfattningar om. Vi kommer att tala om det som handlar om att bli döpt i helig ande. Ordet dop, det kanske vi sa förra gången, men jag nämner det igen. När Bibeln talar om dop så handlar det i grundbetydelsen ordet om att man omsluter någonting med en vätska. Och de som studerar grekiska säger att bland annat används det i ett antikt recept på inlagd gurka. Det låter jätteroligt, va? Men man kokar ju då en lag som man ska lägga den här gurkan i. Och den omsluts då av vätskan. Va? Och det är på det sättet som vi brukar tänka när vi talar om dop. Så tänker vi om nedsänkning i vatten. Va? Så det är någonting som ska omsluta oss. Va? När Johannes döparen trädde fram och började förkunna, vi ska läsa vad han har sagt alldeles strax här, så döpte han människor i vatten, och det hade med omvändelsen att göra. Men samma ord använder han när han pratar om vad Jesus ska göra. Jesus ska döpa oss i helig ande. Då ska vi tänka på samma sätt. Det är alltså att bli omsluten av någonting. Och den heliga ande är ju, vad ska jag säga, Guds agent i den här världen. Det handlar alltså om att bli fylld av och omsluten av en gudomlig närvaro, skulle jag vilja säga. En gudomlig kraft, en gudomlig person, en gudomlig närvaro. Gud är inte längre där borta, utan han finns hos mig och i mig. Det är det dopet i den heliga ande handlar om. Och det har väldigt många funktioner i den kristens liv. Och jag tänkte när jag satt och förberedde mig här, så det är totalt omöjligt att hinna peka på allting en kväll så här. Utan det är precis som jag brukar säga, jag är glad att man kan sätta er på spåren lite grann. Att så här tror jag att det är. Va? Men sen tar det ett helt liv att utforska det här. Och framförallt, vi behöver vara med om det. Alltså, allting som Gud erbjuder oss är någonting vi behöver. När han talar om att vi behöver tro på Jesus, så är inte det någonting som vi gjorde, kanske vi kan göra, utan vi erbjuds tron därför att vi behöver den. Vi erbjuds att bli döpta i vatten därför att vi behöver det. Va? Och vi erbjuds också att bli omslutna, fyllda, döpta i heligen därför att vi behöver det. Man kan säga att när vi kommer tro på Jesus, vi omvänder oss från det gamla livet och låter döpa oss, så kan vi säga att vi sätter punkt för det gamla livet. Allt som vi har haft på våra samveten tidigare, sånt som vi skämt för, våra gamla synder, det dör vi bort ifrån, säger Bibeln. Därför talar vi om doplag. Vi lämnar den gamla människan i dopet och så kliver vi upp till ett nytt liv. Så på något sätt så börjar vi om, det blir som ett blankt papper. Men för att sedan inte våra gamla synder ska jaga oss på det sättet som skulle kunna. Vi behöver alltså ha någon form av gudomlig kraft för att vi ska kunna leva som Gud vill. Därför erbjuder Gud oss dopet i den heliga ande. Så att dopet i vatten handlar mycket om att sätta punkt för det som har varit. Medan anden betecknar inledningen på det som kommer sen. Och som aldrig ska ta slut. Bibeln säger också att när vi får den heliga ande in i våra liv, så är det ett sigill som bekräftar äktheten, att vi verkligen är Guds barn. Det är också ett förskott på arvet. Bibeln talar om att när vi blir Guds barn så är vi Jesu bröder. Och när vi kommer till himlen, så ska vi få ärva allting som Gud Fadern har. Och anden blir då, det är som en, vad ska vi säga, det är som en bekräftelse på det, ett förskott på det som vi en dag ska få när vi kommer hem till himlen. Så att därför behöver vi allt detta. Nu talar Bibeln om detta på många olika ställen. Jag tog med några bibelställen i Gamla Testamentet som förutsäger det här. Därför att det här är det nya i många stycken när vi kommer in i Nya Testamentet. Den stora skillnaden mellan det gamla och det nya förbundet var att det gamla förbundet så fick de lagen som de inte lyckades hålla. Men i nya förbundet så får vi anden. Och får anden utrymme i våra liv så kan vi leva som Gud vill. Det här är den väldigt, väldigt stora skillnaden. Sen har vi Jesu personen och allt det där. Och det är också en stor skillnad. Men det här är en viktig skillnad. Första gången det nämns någonting som pekar framåt mot det här. Det är en diskussion mellan redan på Mose tid i fjärde Mosebok. En diskussion mellan Mose och Elia. Förlåt mig, inte Elia. Mose och Josua menar jag. Inte Elia, han fanns inte på den tiden. Nu står det i fjärde Mosebok kapitel 11. För då är det så här att Mose har problem med organisationen i lägret. Och man behöver helt enkelt tillsätta en massa underledare. Som underställda Mose. Och för att de ska kunna klara sitt jobb så behöver de ta del av Guds kraft, Guds ande som vilar över Mose. Och då väljer man ut 70 män. Och anden kommer över dessa. Och det är två stycken som har kommit på avvägar. Så att de är inne i lägret och springer. Och när anden kommer över dem så står det att de profeterar. De talar Guds ord på olika sätt. Det blir Mose. Eller det blir Josua. Han blir irriterad och säger till Mose så här då. I fjärde Mosebok 11 och 28. Josua, nu en son som hade varit Moses tjänare från sin ungdom, sa då: Mose, min herre, är förbjuden. Inte får de springa runt och tala så här i lägret. Men vers 29 då. Men Mose sa till honom: nit älskar du för mig, om ändå allt Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin ande komma över dem. Allt Guds folk får bli profeter. Mose önskar alltså att den, för att på den här tiden var det så att Gud lät sin kraft omsluta dem som hade fått ett speciellt uppdrag att leda folket. Mose bland annat. Men nu säger Mose att det vore mycket bättre om Guds ande vilar över alla som tror på Gud. Det är det han önskar. Och det är lustigt att han nämner här att han vill att Herrens folk ska bli profeter. För det är precis det som Joel sen profeterar om. Det här är en tanke som återkommer sen i gamla testamentet gång på gång. Att när Guds ande kommer över folket så ska de bli profeter allihopa. Tittar man i boken Joel då. Den brukar vara svår att hitta. Man får bläddra runt lite. Innan Amos och efter Hosea. Så hittar vi Joel. Och i andra kapitlet och 28 versen. Så säger Joel ord som sen Petrus citerar på den första pingstdagen när det här har hänt sen. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. När det står kött sådär så menar det alla människor. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar och era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Ni ser ordet utgjuta, va? Det för tanken till vatten. Eller olja, det är en form av vätska. Alltså, det här är någonting som Gud häller över en människa för att omsluta och på olika sätt utrusta en människa. Men då står det ju här då att Gud ska utgjuta anden över alla människor. Icke-troende också faktiskt. Men anden verkar på olika sätt beroende på om människor är troende eller inte. Om man inte är troende och den heliga anden verkar på en, vad känner man då? Man känner syndanöd. Man känner nöd över sina synder. Då upplever man att Gud drar i mig. För det står att anden kom för att överbevisa människor om synd, dom och rättfärdighet. Så det är så Gud verkar på en människa. Det är ju anden som gör det. Så att det gäller alla människor på det sättet. Men i fallet av era söner och era döttrar. Så de som tillhör Guds folk. De ska profetera. De kommer då att bli profeter och profetissor. Gamla män ska drömma och unga män ska se syner. Och tjänar och tjänarinnor, alltså sådana som var lågt stående, som ingen brydde sig om dem, sådana som var slavar. De ska bli uppfyllda av anden. Det här är en revolutionerande tanke som Joel kommer med. Och som sen blir verklighet då. Jag nämnde det här med gamla nya förbundet förut. Om man hoppar till Jeremia bok, så står det inte uttryckligen om den helige ande. Men vi förstår underförstått att det har med detta att göra. Jag sa förut att Israels folk, de fick ju lagen. Den kom ner från himlen på två stycken stentavlor. Och det var där man firade pingst för. Men när den första pingstdagen i Nya Testamentet kommer, då är det när anden kommer. Så att det finns en parallell här. Och i Jeremia kapitel 31. Så talar Gud om ett nytt förbund. Där skriver han då till Israels folk. De hade fått lagen. Och då säger han från vers 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Alltså han talar alltså om att Guds vilja ska implanteras i oss. Det ska inte vara yttre bud som vi läser, gör inte så, gör inte så, gör inte så. Utan vi ska få en inre kompass som hjälper oss att leva rätt. Och när vi kom in i Nya Testamentet sen så förstår vi att det är anden som gör detta. Han kallas hjälparen. Alltså den som stöttar oss. Vi sjöng ju alldeles nyss här. Kom för att lära oss leva. Det är precis vad anden gör. Va? När anden kommer in i våra liv så är meningen att han ska lära oss att leva enligt Guds vilja. Men när vi då kommer in i Nya Testamentet och det här ska börja förberedas, så talar även Johannes döparen om det. Man tittar i Matteus evangeliet. Jeremia och Joel och Mose har förutsagt att det ska komma en dag då Gud ska ge av sin ande över alla människor. Och Johannes berättar då hur det här ska gå till. Johannes döparen. I Matteus 3. Man kan läsa vers 11. Och då talar Johannes väldigt skarpt till folk som kom ut för att bli döpta. Han såg att en del var inte ärliga. Och han går så långt så han kallar dem huggormsyngel. Det är ganska skarpa ord. Va? Men en stund senare säger han då 11 versen. Jag döper er i vatten till omvändelse. Vi pratade om det förra gången då. Och gången innan. Omvändelsen, vi lämnar vårt gamla liv. Dopet har ju med det här att vi lämnar något gammalt och går in något nytt. Men så säger han, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Han talar om Jesus här. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Och så säger han ska döpa er i den heliga ande och i eld. När man läser vad Johannes döparen säger om Jesus, så nämner han, se Guds lam som tar bort världens synd. Han talar om försoningen, det nämner han en gång. Men vid tre tillfällen säger Johannes döparen att Jesus också är en döpare. Man skulle kunna säga Jesus Kristus döparen faktiskt. Jesus är också en döpare. Men Johannes döpte i vatten, och det gör vi som är kristna som följer Jesus. Vi döper också i vatten. Men det finns ett dop som inte vi kan ge människor. Som bara Jesus kan ge människor. Och det är dopet i anden. Och det är en stor skillnad mellan det här. När vi döper människor i vatten så uppmanar vi människor att låta döpa sig. Och de, även om de är påverkade av Gud. Och även om Gud verkar i dopet, säger Bibeln då på många olika sätt. Det har vi tittat på. så finns det ett, vad ska vi säga, människan är mer inblandad i det än i det här. För här beskriver Johannes att nu kommer det någon här som är större än mig. Han vill inte bara att människor ska bli döpta i vatten, utan han vill faktiskt döpa, omsluta, fylla människor med Guds kraft, med anden. Och det kan inte, det kan ingen människa göra. Vi kan be om det, kan längta efter det, men det är ingenting vi kan ta oss, utan det är Jesus som gör det. Jätteviktigt. Jag var på ett bönemöte för många år sedan. Det var lite turbulent. Det var i församlingen i Alingsås. Det var en gammal äldstebroder där som hette Hugo, tror jag. En sån där härlig farbror. Sådana finns inte längre, höll jag på att säga. Jo, det finns härliga farbröder också. Men han var speciell. Han ställde sig upp i ett bönemöte och så sa han så här: ja, när man vill ha mer av den heliga ande, då ska man gå till Jesus. För så gjorde vi förr, sa han. Och jag tänkte på det där efteråt, att han kunde ha struntat och säga det där, så gjorde vi förr. För att det är ju rätt jämnt, va? Det var fel argument. Absolut, det är Jesus vi går till. Men vi ska inte göra så bara för att vi gjorde så förr. Vi ska göra så därför att det är rätt, va? Bibeln säger att det är så det går till. Det är Jesus som ger den heliga anden. Vi kan inte dela ut anden till varandra. Vi kan be om det, vi kan önska, men det är Jesus som gör det.
Den som ville göra det hade mycket problem.
Just det.
Simon.
Ja, det fanns en trollkarl i apostlärningarna som gärna ville vara den som skulle dela ut den heliga anden. Men han fick en skarp tillsägelse, kan man säga. Så nära en svordom man kan komma i Nya Testamentet faktiskt. Ja, och Jesus beskriver vad det här handlar om sen i apostlagärningarna innan det har hänt. Och det läser vi i första kapitlet efter hans död och uppståndelse. Då säger Jesus de ord som vi ofta läser när vi pratar om den heliga ande. Och man kan faktiskt säga att Jesus pekar på att tvåfaldig funktion av anden i våra liv här. Han säger: när den heliga ande kommer över er. Han säger, det kommer att ske alltså. Då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och så nämner han Jerusalem, hela Judeen, Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Där ingår Jönåker. Ända till Trosa skulle man kunna översätta det. Det är ju världens ände, va? Men Jesus säger här, när anden kommer över oss, då ska det hända två saker. Ett, vi ska få kraft. I grundtexten står ett ord som vi får ordet dynamit från. Det här är någonting som spränger gränser. Det är någonting kraftfullt. Och det handlar om kraft både att tjäna Gud, men framför allt att leva som Gud vill. Men se på hela Israels historia. Gud sa gång på dem: följ mig, gör som jag vill, jag vill välsigna er. Och ändå också följde de bort. Och så fort de fick det bra så bröt de mot alla lagar och regler de kunde. Hur ska jag få människor att följa min lag, tänker Gud då. Jo, jag måste själv bo i deras hjärtan. Det enda sättet. De måste få en ny natur. De måste bli födda på nytt. De måste bli beklädda med kraft. Annars går det inte. Och det är precis det handlar om. Att när anden kommer över oss, då blir vi beklädda. Det blir som en rustning som både går på insidan och utsidan, som ger oss kraft att leva rätt och kraft att tjäna Gud. Och sen bli mina vittnen. Det är den andra sidan av det. En del av tjänsten är just detta, att när Gud kommer över oss med sin ande, då händer, vi ska prata om det sen, men vi får frimodighet. Vi får en längtan att berätta om Jesus är för andra människor. Och vi får också förmåga att göra det. Det var därför Jesus var så noga med: stanna nu i Jerusalem. Spring inte iväg och börja berätta för människor om jag är, förrän ni har fått del av det här. Ni behöver det här. För att kunna göra det på rätt sätt. Och det här sker i apostlärningarna 1 och apostlärningarna 2, så är vi med om det här för första gången. Och när Petrus sen predikar så säger han hur de som lyssnar ska kunna vara med om samma sak i apostlärningarna 2:38. Då har han predikat om Jesus och de känner stygn i hjärtat. Det är andens verk, det högg till i hjärtat på dem. Och det står, Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige ande som gåva. Alltså det ni har sett här, som vi har varit med om, det kan ni få vara med om också. Om ni omvänder er, tror på Jesus, låter döpa er, då gäller löftet att ni ska få uppleva den helige ande i era liv också. Det var Petrus sa. Och det här var någonting viktigt för de första kristna. Ibland så hamnar vi i det läget att det är viktigt för oss att människor tror på Jesus. Och det är viktigt. Det är viktigt att människor omvänder sig. Och det är viktigt. Alltså det är nödvändigt. Vi behöver. Jag har en god vän som ofta talar om omvändelsens nödvändighet. Det är sånt där uttryck som vi kommer tillbaka till. Det är väldigt viktigt. Det är viktigt att människor blir döpta i vatten också. Men ibland stannar vi där. Och så hoppas vi att de någon gång i framtiden ska få uppleva andens dop. Men så tänkte man inte på den här tiden. Det var alldeles nödvändigt att människor fick uppleva det så fort som möjligt. Och man la sig vinn om det. Och det kan vi se bland annat då i 19 kapitlet i Apostlagärningarna. Så står det om Paulus. Att han träffar några lärjungar. Och av någon anledning så får han för sig och fråga dem. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Alltså, vi kan förstå här mellan raderna. Paulus förstod att det här var människor som de var lärjungar. Men de saknade någonting. Det stod inte riktigt rätt till. Så att när han började prata med dem så ställer han den här märkliga frågan. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Och egentligen är det här en fråga som vi skulle behöva ställa till människor när människor kommer till tro. Har du upplevt kraften från höjden? Har du blivit beklädd med kraft? Har du fått smaka det som Gud vill göra? Det som Jesus vill döpa dig i helige ande? Det är en väldigt viktig fråga. Vi ser även i tidigare kapitel. Och då kommer vi in på Simon trollkaren där. Jag tror att det är 8 kapitlet, ja. Då är det så att en av diakonerna i Jerusalem har varit på predikoresa. Han hamnar i Samarien och då står det i Apostlagärningarna 8, vers 14-17. Ja, vi kan läsa om Simon också här, för det är väldigt intressant. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, de hade alltså kommit till tro på Jesus där, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade nog händerna på dem och de tog emot den helige ande. Men Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning. Kom han till dem med pengar och sa, ge också mig denna kraft så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Petrus sa då till honom, till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Väldigt, väldigt skarpt. Va? Här ser vi också lite grann hur det här kan gå till. Att vi kan be för människor. Vi kan lägga händerna på människor. Men det är Gud som ger gåvan. Och vi får aldrig koppla det här till pengar eller någonting annat. Livsfarligt. Aldrig. Det är en gåva som Jesus ger. Så för de första kristna var det här viktigt. Att det här verkligen hade skett. Och det leder oss till frågan. Hur vet vi att vi har varit med om det här? Att vi har omvänt oss. Jo, men det kan vi ju faktiskt se i våra liv. Vi börjar leva ett annat sätt. Att vi tror på Jesus. Det har vi vår bekänt att göra. Har jag bekänt att Jesus är Herre? Ja. Att jag blivit döpt i vatten, det vet jag ju om jag har blivit eller inte. Men hur vet jag att jag har tagit emot den helige ande? Det var viktigt för de här vännerna. För uppenbarligen, när de kom här till Samarien, någonting saknades. Och när Paulus pratar med lärjungarna då i 19 kapitlet så upplever han att det är någonting här som inte stämmer. Har ni verkligen blivit döpta i helige ande? Har ni fått del av det? vi är beklädda med kraft. Så det var viktigt för honom att det här verkligen var en riktig erfarenhet. Och innan vi tittar på det ska jag säga så här. Jag tror att det här är jätteviktigt. Men det allra viktigaste är att den person som det gäller är viss om. Ja, men jag har faktiskt upplevt detta. Har man varit med om det, då vet man det. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Sen kan vi gå till Bibeln. Vi kan titta på de, jag ska säga, objektiva tecken som finns på att det här verkligen har skett. Men det viktigaste är att du och jag bär i våra egna hjärtan en visshet om, men Jesus har döpt mig i heligande. Jag vet om det. Jag kanske inte kan säga exakt när det skedde, men jag upplever anden bor i mig. Jag är omsluten med kraft. Jag vet om det. Det är viktigt. Och ja,
att man lovar Gud i.
Ja, just det.
Att de
har med lovsången på något sätt genom. Ja, precis. Det skulle man kunna säga.
Men jag tänker så här då. Står så här. Så ska vi få den heliga ande som gåva. Men när man blir frälst så får man ju Guds ande. Det är väl inte riktigt. Eller hur ska man...
Ja, alltså i nytestamentligt språkbruk så är det så här att den Nya Testamentet säger ingenstans att vi tar emot anden i den bemärkelsen i samband med vår omvändelse. Men Bibeln säger att anden föder oss på nytt. Och anden blir, vad ska vi säga, närvarande i våra liv. Ja. Men just begreppet ta emot helig ande, det förknippar Nya Testamentet helt och hållet med det som vi studerar nu. Så att säga. Så att Gud är ju närvarande i människans liv från första stund då vi kommer att tro på Jesus. Det är otvivelaktigt på det sättet. Och Jesus säger till lärjungarna innan det här har hänt att hjälparen har hittills varit hos er. Nu ska han vara i er. Va? Så att de hade också varit med om att Gud hade använt dem på olika sätt. De hade fått be för sjuka och vi kan ju läsa i evangelierna när Gud sänder ut och så vidare. Va? Så att människor kan göra erfarenheter av andens verk utan att för den skull vara döpta i helig ande. Det är två skilda saker, menar jag. Men just själva uttrycket ta emot helig ande, det kopplar Nya Testamentet helt och hållet till det vi talar om nu. Va? Det som ska ske efter att vi blir döpta i vatten eller i samband med det. Hoppas det svarar på din fråga. Min uppfattning är det här. När det gäller hur vi ska veta att det här har skett, så menar jag att det vi har att gå på, dels människans egen visshet, men det är vad apostlagärningarna beskriver om hur det här gick till. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, där har ju anden inte kommit än. Anden vilade över Jesus och det skedde en massa saker kring Jesus. Men Jesus pekar ju fram på att efter hans död och uppståndelse så ska ju någonting bli annorlunda. Och i Johannes evangelium står det till och med att anden inte än hade kommit, för Jesus hade inte blivit förhärligad. Så att när vi ska ta reda på om det här har skett, så evangelierna är en hjälp att peka framåt mot det. När vi kommer in i breven sen, Romarbrevet, Korinterbrevet och så vidare. Där tycker jag mer det verkar som att de som skriver beskriver vad det innebär som församlingen redan har varit med om. Är ni med på det? Alltså de förklarar det som sen redan har hänt i apostlagärningarna. Så att evangelierna pekar fram emot det som skulle hända på apostlagärningarnas tid. Och breven som sen skrevs då förklarar församlingens erfarenheter. Så att när vi ska ta reda på om detta är en verklighet i våra liv. Det vi har att gå på i första hand när det gäller de yttre tecknen är apostlagärningarna. Det är min uppfattning. Det innebär inte att vi inte kan ta med andra, men det är dit vi börjar. Och då landar jag i följande att, om vi tittar här, jag har skrivit upp några stycken saker mitt på sidan. Att tittar vi igenom apostlagärningarna så ser vi att de här tecknen hittar vi. Att människor talade främmande språk, eller hur? På pinsdagen, apostlagärningarna 2:4. Och de blev väldigt frimodiga. Petrus, helt plötsligt han man förnekar Jesus. Nu när han har fått en helig ande, då börjar han predika. Helt orädd för vad som kan hända. Längre fram så ser vi att i 10 kapitlet så är tecknen att de talade med tungor och prisade Gud. Där kom det in som du talade om, Gunnar, va? Abba fader. Det blir en lovprisning som jag inte har haft tidigare. Jag upplever att jag vill ära och upphöja Gud, va? Och det kan vara ganska högljutt dessutom, va? Och sen i 19 kapitlet så hittar vi också även där tala tungor, profetera och möjligtvis uttydning. Så att jag landar i det här, och det här får ni pröva, men min uppfattning är att när den helige ande kommer över en människa, det som sker då, det är att det kommer ut någonting ur min mun som är av övernaturlig karaktär. Det kan vara lovprisning, det kan vara ett främmande språk som jag inte har kunnat tidigare. Det kan vara ett profetiskt budskap. Alltså, där börjar det. Ni vet att vad hjärtat är fullt av, säger Jesus, det talar munnen. Och när Jesus fyller oss med sin heliga ande så säger han, jag kommer för att han ska ha liv och liv i överflöd. När överflödslivet kommer ut någonstans. Och det kan vara något så enkelt som till exempel att någon säger Abba fader som aldrig har sagt det förut. Eller att någon får tala ord som man aldrig har förstått. Det som vi brukar kalla tungotal. Eller att någon får profetera. För det var ju det de gjorde på den första pingstdagen och talade till exempel. När vi hade den här långa bönesatsningen för ett år sedan ungefär. Läste vi mycket om det här. Och då sa jag det att det som händer när en helig ande kommer över en människa, det är att Gud helgar vår mun. Är någon som minns det? Ordet helga i Bibeln handlar om att avskilja, att separera någonting, något orent från, så att man får någonting som är rent, va? Och om det är någonting där människor syndar väldigt mycket med, så är det våra läppar, va? Eller hur? Vi talar illa om andra människor. Vi kanske till och med förbannar Gud. Vi knyter näven mot Gud i himlen och skyller honom för allt elände i världen. Vi ljuger. Och vad det kan vara för någonting. Men när anden kommer över oss, så han som är sanningens ande som inte ljuger. Han som lovar Gud, va? Han ska ju förhärliga Jesus, va? Och som vill tala gott om andra människor, va? Då är det något annat som ska komma ut istället. Det här tror jag är tecknet på andens dop. Att Gud helgar vår mun till att tala i enlighet med hans vilja. Och då är det de här tecknen som det vanligaste som vi pingstvänner då har sagt hela tiden är tungotalet. Men jag tror faktiskt inte att det begränsar sig till det. Jag tror att alla de här sakerna kan vi ta som tydliga tecken på andens dop. Det måste inte vara just ett främmande språk när jag inte har lärt mig. Det kan vara att jag prisar Gud på ett helt nytt sätt när jag inte haft tidigare. Jag hörde om en man som kom till en pastor en gång och sa att han ville bli döpt i helig ande. De bad tillsammans. Efter en stund så kom det ett väldigt högt halleluja ut ur den här mannen. Då upplevde de att då hade det hänt någonting. Så enkelt kan det vara. Lovprisning. Så att kan ni slå upp psalm 23 med mig? Jag upptäckte någonting där som jag faktiskt aldrig har sett förut. Jag tror att på något sätt så förutsäger David andens dop i vers 5. Eller åtminstone ger han oss en bild på den. Han säger så här. Psalm 23, den här herdesalmen. Herren är min herde. Och så säger han en bit ner i vers 5 då, andra meningen. Du smörjer mitt huvud med olja. Det låter bekant, va? Oljan är en bild på en helig ande. Så står det, du låter min bägare flöda över. Alltså det blir någonting som flödar över. Det kommer ut någonting. Det stannar inte bara helt. Det forsar, det bubblar, det pålar. Det blir någonting som en glädjeström som gör att någonting kommer ut i min mun som tidigare inte har kommit ut. Ja. Det tror jag är tecknet. Någon som vill säga något? Avbryta frågan. Det här är kanske nya tankar för er. Ni ska pröva allting. Och det som inte stämmer med Bibeln, det går ni hem och så kastar ni bort det. Det är jätteviktigt. Det är tecknen. Om man säger något kort om varför vi behöver uppleva detta. Några bibelord. Johannes 14 och 17. Johannes evangelium. Jesus talar väldigt mycket om den helige ande där. Och det finns mycket att säga om de här verserna, men väldigt, väldigt snabbt bara. Johannes 14. Och från vers 16. Då talar Jesus om vad som ska ske. Det var det jag sa förut. Evangelierna pekar fram mot det som apostlärningarna sen beskriver. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Alltså en ständig gudomlig närvaro i vårt liv. Det är en anledning till att vi behöver uppleva andens dop. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Till världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er. Alltså anden var närvarande redan hos lärjungarna här. Han är hos er. Men så säger han, han ska vara i er. Och så säger han, det här tycker jag är fantastiskt. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Jesus flyttar alltså in i lärjungarnas hjärtan när de tar emot andens dop. När man har haft Jesus bredvid sig i 3 års tid, vandrat med honom, sett allt han har gjort och haft en fantastisk gemenskap med honom. Nu skulle han lämna jorden, men han skulle i någon mening komma tillbaka osynligt för att bo inne i dem. Det är vad anden gör. Fantastiskt. Jesus är alltid med mig. Alltså. Han bor här inne. Det är helt otroligt. Va? Visst är det? Ja. Så det här är det handlar om. Va? En ständig gudomlig närvaro. En hjälpare inom mig som talar till mig. Vägleder mig. Hjälper mig. Tröstar. Det finns ett gammalt ord för hjälparen. Hugsvalaren. Är det någon som vet vad hugsvalaren betyder? Kom igen. Vad betyder hugsvalaren? En gammal sång där finns det. Det betyder trösta, va, eller? Det är det anden gör. Han tröstar oss. Mm. Och det som Mose då önskade ska också gå uppfylldes. Apostlagärningarna 2. Mose önskade att Guds ande skulle komma över allt folk så att de blev profeter. Det är precis Petrus säger, att det var det som hände på pingstdagen. Och det är det som händer i våra liv. En profet är ju inte, vi tänker kanske på profeten Mohammed eller någonting sånt här, men det är inte frågan om det. En profet i Nya Testamentet är en person som kan höra Gud tala och förmedla det till andra människor. Och det kan vi alla göra. Gud kan tala till oss vara. Och han säger 16 versen, nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, jag ska utgjuta min ande över allt kött. Han förklarar alltså att vad som händer här, förlåt mig, fortsättningen, och era söner och döttrar ska profetera. Det som hände här var att det som Mose önskade, det gick i uppfyllelse. De här vännerna, det var 120 ungefär som samlades där och bad tills de fick uppleva detta. De blev profeter allihopa. Och profeterade. Talade om Guds väldiga gärningar, läser vi. På olika språk. Mm. Dessutom så i 1 Korinthierbrevet 12 så förklarar Paulus en viktig sak med det här. Vi brukar ju säga att när man låter döpa sig så blir man medlem i församlingen. Det är alldeles riktigt. Det är de som blir döpta som räknas till de troendes gemenskap. Men anden är också viktig för att foga in människor i församlingskroppen. Och det säger han i 1 Korinthierbrevet 12, vers 13. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Ska man få kroppsdelar att samarbeta så måste det vara samma liv som pulserar i alla lemmarna, va? Annars går det liksom inte. Va? Jag vet inte om man kan jämföra det med att du har en minusfläta på bilen. Va? Du måste ha samma minusspänning överallt. Va? Annars kan de olika delarna inte prata med varandra, då går bilen väldigt dåligt. Och det är samma sak med det här, att det behöver vara samma ande som bor i alla delar av kroppen. Därför behöver vi uppleva andens dop. Det är märkligt att han använder det här uttrycket. Vi har fått anden utgjuten över oss. Vi behöver bli döpta för att höra till en och samma kropp. Ja. Alltså. Det här handlar om att få ta emot en särskild gudomlig närvaro i sitt liv. Jag tror att det här är någonting som vi behöver. Vi behöver vinnlägga oss om att alla kristna har gjort den här erfarenheten. Jag tror att vi är lite för slappa där ibland. Att vi tänker det ordnar sig. Men det är inte så. Nu läser jag apostlagärningarna här så... Det är Jesus som döper i helig ande. Men när apostlarna upptäckte att det fanns människor ibland dem som inte hade gjort den här erfarenheten, det var de bekymrade. Och så sa de, nu måste vi be. Så kom Petrus och Johannes ner och la händerna på dem i Samarien. Och Paulus han la händerna på de här i Efesus och sa, nu behöver det här ske, för det här behöver vi. Vi ska ha samma inställning till dem. Vi behöver lägga händerna på varandra och be för att vi verkligen får göra den här erfarenheten. Ja, må Gud hjälpa oss att det blir så. Har vi några frågor innan vi knyter ihop säcken?
Jag tänker det är så tydligt tycker jag nu när någon går fram i kyrkan och det brister.
Ja.
Hur hela församlingen bara för en gång berörs.
Ja.
Alltså den heliga ande bara tänker
sig ner
på grund av
det. Jag tycker det är mäktigt. Fantastiskt. Jag har berättat om det tidigare. Men jag tror att det var min andedopsupplevelse när jag satt på det här tältmötet i Alingsås. Och det var som ett hål som öppnades ovanför mig. Jag satt ensam. Det var ingen som bad för mig. Ingen som försökte få mig att göra någonting. Men jag sitter där i... Så är det som att himlen sänker sig ner. Jag känner mig omsluten av Gud. På ett sätt som jag aldrig senare sen har upplevt. Jag tror att det var då jag blev döpt i den helige ande. Och det där gav mig en styrka som jag inte hade tidigare. Och det här är en erfarenhet vi behöver göra. Verkligen. Vi ska inte... söka andliga upplevelser för att, ni vet hur det är i världen idag, man söker upplevelser för upplevelsernas skull, va? Man vill liksom, ja, det finns ju böcker som säger 1000 saker du måste göra innan du dör, alltså livets mening blir att söka kickar, va? Att få uppleva en massa känslor, va? Det är inte alls det frågan om. Vi behöver känslorna också. Men vi söker inte det här på grund av de känslor vi ska få uppleva. Utan vi söker därför att vi ska få kraft. Att leva som Jesus vill. Och att tjäna Gud. Det är det det går ut på. Sen får vi vara glada när vi får känna och uppleva. Det behöver vi också. Men och nu ska jag citera gamla mormor Augusta. Hon sa så här. För att när det gäller det här. Så kan människor kan bli lite avvaktande. Man kan vara rädd för vad kommer att hända. Hon sa så här. Man behöver inte vara rädd för det här. Människor som blir döpt i den helige ande uppför sig aldrig på ett ovärdigt sätt. Det finns alltid en väldig värdighet över det. Även om det kan vara dramatiskt och man kan uppleva att jorden själv är på något vis. Så det finns en värdighet över det. Allt sker med värdighet och ordning i Guds rike. Det säger Paulus. Amen. Låt oss be en liten stund innan vi sjunger så här.